är det fredag igen och det är dags för ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Hoppas det är väl med dig, du som lyssnar. Tack för att du har tittat in igen på ytterligare ett avsnitt. Vi börjar närma oss 200 avsnitt. Och som vi har sagt i några tidiga avsnitt så befinner jag mig i Falkenberg den här helgen. Välkommen för dig som bor i Halland eller finns i närheten till helkyrklig förnyelsehelg i Halland. I Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Ekumeniakyrkan, Tullbrokyrkan. Idag har vi precis avslutat en prästdag i Falkenberg och nu sitter jag här med Pontus Adefjord som är regional missionsledare, eller säger man fortfarande distriktsföreståndare för EFS Mittsverige?
Hallå, man säger regional missionsledare nu för tiden.
Ja, välkommen. Precis. Pontus.
Tack så mycket.
Det en dyrbar, dyrbar kollega i EFS. Och Pontus, kul att ha dig i programmet. Du har inte arbetat så länge inom EFS. Är det drygt ett år nu eller?
Nej, inte ens det faktiskt. Jag började i somras.
Just det.
I juni, men sen så blev det ju semestertider och sådär, så i praktiken kan man säga att jag började i augusti.
Spännande. Ja. Men du, för den som inte känner Pontus Adefjord, berätta lite grann om din väg till prästtjänst. Du kommer ju närmast från en komministertjänst i Knivsta pastorat. Mm. Men berätta lite grann, hur kom du in på den här vägen om du kör den korta varianten?
Ja, den korta varianten är att jag upptäckte vad kristen tro egentligen handlar om som det man numera kallar för ung vuxen. Jag vet, det känns som ett begrepp som knappt fanns för 20 år sedan.
Nej.
Men så var det. Och för mig så blev musiken en ganska viktig liksom ingång i gudstjänstfirandet. Och församlingsengagemanget var till början väldigt mycket musik. Sen så hamnade jag i att jobba i församling i Svenska kyrkan utanför Uppsala med barn och ungdomar. Jobbade med konfirmander och annat, blev indragen mer och mer i liksom undervisning och sånt. Och efter ett tag så förstod jag sist av alla att jag faktiskt bar på en prästkallelse. Alla andra hade fattat det innan det landade i mig. Så jag började plugga teologi hösten 2014 på Johanne Lund. Som jag kände inte till EFS alls då faktiskt. Men jag kände präster som hade läst på Johanne Lund. Som hade sagt att det är ett bra ställe att vara på.
Mm.
Och jag hade tidigare erfarenheter av att plugga på ganska små högskolor. Och liksom såg fördelen med det. Så trivdes jättebra på Johanne Lund. Sen prästvigdes jag juni 2019 för tjänst i Svenska kyrkan. Och var pastorsadjunkt i Öregrund och sen, precis som du sa, komminister i Knivsta pastorat. Blev arbetsledare där och upptäckte den här tjänsten då som kom ut i början av förra året. Och det var någonting som väcktes i mig, en längtan av något slag som jag... Och jag har många gånger varit väldigt trög på att förstå när Gud kallar och leder. Så tänkte jag att nu ska jag inte försöka hålla emot utan jag ska försöka gå istället.
Mm.
Så att han inte behöver tjata så länge. Och en stark anledning till att jag kände mig nästan tvingad att söka den här tjänsten, det var faktiskt att jag pratade med en person på EFS och var lite nyfiken. Och då fick jag höra att på den här tjänsten så behöver vi ha någon som verkligen älskar Svenska kyrkan.
Mm.
Och det där slog an en sträng i mig, för jag älskar Svenska kyrkan och jag älskar EFS.
Mm.
Det jag hade mött i EFS tidigare, det var ganska lite då, men det jag hade mött hade väckt en nyfikenhet i mig.
Vilken bild hade du av EFS innan jag misstänker att du började lära dig känna EFS lite grann under din tid på Johanne Lund och...
Precis, precis. Det var ju där det lilla jag så att säga hade lärt känna EFS fram till i somras då, var egentligen under min studietid på Johanne Lund.
Mm.
Nej, men där hade jag hade mött varma människor som älskar Jesus.
Mm.
Och det var nog det som liksom gjorde ett intryck på mig. Jag hade också fått bekanta mig med Rosenius, som man ju får göra när man läser på Johanne Lund.
Mm.
Och sett den otroliga liksom själavårdande styrkan som han han på något sätt lyckades ju verkligen lyfta fram det otroligt pastorala, själavårdande i luthersk teologi. Som är gångbart i alla tider. Alltså jag slås fortfarande av hur aktuell han känns när man läser honom idag.
Verkligen.
Det är också roligt. En annan, annars har jag min favoritteolog i Sverige varit Bo Giertz. Och han lyfte ju, när han skulle beskriva liksom det unika med svenska kyrkan eller kyrkan i Sverige, då lyfter han fram arvet från kyrkofäderna i vår rika liturgiska tradition som är väldigt levande med tanke på att vi är så att säga protestanter. Och sen så lyfter han upp evangeliets centrala tyngd i och med reformationen. Men han lyfter också fram det själavårdande som finns hos Rosenius.
Precis.
Så de tre unika bitarna som finns hos oss.
Det är spännande med det rosianska arvet. Jag tänker att Rosenius, han, jag brukar kalla honom för den första helkyrkliga gestalten i svensk kristenhet. Att han lät ju sig ta intryck av både hernhutismen, pietismen och metodismen utan att bli metodist. Utan att han var ju väldigt noga med att det här är vitaliserande rörelser som kan vitalisera svenska kyrkan som behöver nytt andligt liv. Men djupt, som du säger, djupt rotad och för sin tid tolkare av Luthers evangeliska själavårdsansats. Och det är väl någonting vi bygger vidare på, eller hur?
Ja, vi försöker. Ja. Absolut. Absolut.
Hur skulle du uppfatta EFS roll? Jag tänker att det är ändå ett jag vill inte kalla det ett stort steg, men ett steg att ta, att du fanns i ett väldigt fint pastorat, Knivsta pastorat, har väldigt positiva intryck från det. Men att säga att okej, jag skiftar lite här från en kommunistroll i ett ganska framgångsrikt pastorat till att gå in och arbeta med EFS och då på en region som är väldigt stor och omfattar fem stycken stift. Vad säger du EFS uppgift i en sån inom Svenska kyrkan?
Ja, men börja med en rent liksom personlig reflektion, så jag trivdes otroligt bra i Knivsta pastorat. Verkligen, jag hade inte tänkt mig bege mig därifrån. Men under det att jag läste den här kyrkoherdekursen, jag läste den som ett steg i utvecklingen som arbetsledare och i ledarskap. Och då kunde jag faktiskt också känna en slags längtan efter att få ge mig in i ett större ledarskap som handlar mer om att tänka visioner och liksom större perspektiv än man gör som arbetsledande kommunister som jag var där. Så den fanns en sån längtan i mig. Och det spelade nog ganska stor roll till att jag ville ge mig in i den här rollen. Sen kan jag också se att jag tror att EFS har en viktig kallelse och väldigt viktiga saker att bidra med till kyrkan i Sverige, och då tänker jag bredare än Svenska kyrkan, faktiskt i svensk kristenhet. Dels för den liksom teologin och den identiteten, men sen tänker jag också Svenska kyrkan brottas ju med sjunkande siffror och en ekonomi som blir tuffare och tuffare. Man måste börja tänka om. Under lång tid så har man haft det väldigt bra ekonomiskt, man har kunnat ha mycket personal, man har kunnat hålla igång väldigt mycket verksamheter, men överallt så möter man en verklighet som ser annorlunda ut, där det blir svårare. Och där tänker jag att EFS erfarenheter av starkt lekmanengagemang är otroligt viktiga. Jag tror att många svenskkyrkliga pastorat på sätt och vis kommer att behöva ställa om till att fungera mer som EFS-föreningar på det sättet. Så där tänker jag att vi har ett viktigt bidrag att liksom kunna inspirera till det och visa på andra sätt att fungera som kyrka. Sen kan jag också tänka lite grann, om man tänker organisatoriskt, det finns mycket man kan säga om Svenska kyrkans demokratiska system. Jag skulle vilja säga att jag ibland ifrågasätter hur demokratiskt det egentligen är. Och där på sätt och vis så kan jag tycka att föreningsmodellen, alla system har sina baksidor, Men det är samtidigt en modell som egentligen blir mer demokratisk om man ser till liksom kyrkans möjligheter att styra och påverka sig själv.
Mm.
För det är ett demokratiskt engagemang som bygger på församlingens liv.
Precis. Och jag tror att vad många missar där när man tänker varför måste det finnas en förening, så ser man inte korrelationen mellan möjligheten att påverka leder till måttet av engagemang.
Mm.
Så att det är väldigt nära och naturligt att vara med och påverka, bära praktiskt men också ekonomiskt. Och då kommer det ett ansvarskänsla med det, och det finns en kultur som byggs i en förening där det är ganska givet att alla är med.
Och sen blir ju också, det finns ju en väldigt, väldigt stor frihet i vår organisation i EFS. Alltså en EFS-förening kan ju se ut, det finns ju normalstadgar, men den kan se ut på väldigt många olika sätt och kan leva, alltså den föreningens liv kan gestaltas på väldigt många olika sätt. Och det betyder att om man då sätter blicken lite grann på Mitt Sverige, en av de sakerna som är spännande med Mitt Sverige är att vi har ju flera stora städer där liksom det är områden som växer enormt. Då finns det då liksom en flexibilitet i att i princip så skulle man kunna starta nya föreningar lite här och där, eller EFS-grupper, och man kan starta initiativ som inte nödvändigtvis handlar om att det måste finnas en struktur med allt som ett, jag menar allt som behövs i organisationen Svenska kyrkan. Det finns en större frihet till lokala initiativ liksom.
Verkligen. Och församlingsnära initiativ, alltså mitt i församling. Det handlar ju inte om att du måste köpa synt, hyra lokal och starta nytt, utan föreningar kan ju, som det var i början, uppstå inom ramen för ett pastorat eller en församling. Och du vet ju att där talar ju du och jag om olika initiativ i din region. Och jag tänker att det är en av de många vägar som man kan se framåt.
Verkligen, verkligen. Sen är det ju spännande, det är ju en stor region som du sa, det är 5 stift. Vi har ungefär 42% av Sveriges befolkning bor i Mitt Sverige. Men bara 19% av VFS medlemmar, så vi satsar på att försöka liksom få till den där balansen. Nej, men jag brukar också tänka då att det är ju ett väldigt stort missionsfält liksom.
Verkligen.
Och det är ju inte så, det är inte så att vi... Det är väldigt många som är ganska, kanske att ta i och prata om onådda folkgrupper, men det är ganska många av de där 42% som inte har en levande relation med kyrkan. Man kanske kommer dit ibland om det är någon som gifter sig eller någon har fått barn eller någon har dött, och så kanske vid någon större högtid. Men att ha en, liksom en levande relation med sin kyrka, det är det ju många som saknar. Så det finns ju mycket att göra.
Verkligen. Och som sagt, din region då, där du är regional missionsledare, du sitter mitt i Stockholm på kansliet i samma hus som Betlehemskyrkan. Och så går det ända ner till Gotland, så det är Visby stift. Och så inkluderar det Strängnäs stift.
Det gör det.
Västerås stift.
Ja.
Och Stockholms stift då naturligtvis, och Uppsala stift.
Och Uppsala stift, precis.
Det är imponerande.
Ja, jag var i slutet av sommaren när jag då var ganska ny. Då hade jag varit på en sommarkonferens på Gotland ena helgen. Och sen helgen efter så var jag privat till Sälen. Men då konstaterade jag att det var ganska långt ifrån de här två olika platserna, men båda var i Mitt Sverige.
Du får säga som John Wesley, the world is my parish.
Lite så. Mitt Sverige.
Mitt Sverige. Ja. Men vi är glada, Pontus, för förstärkningen, och du känns som rätt man på rätt plats. Utöver detta så har du ju åkt på att arrangera en årskonferens i din region också. Alldeles exakt en månad i Kristi Himmelfärds helgen. Berätta, vi kommer ha EFS årskonferens som vi har varje år, det flyttar runt i de olika regionerna. Ja. Och i år befinner vi oss i Örebro.
Ja, det gör vi. Jag hade ju på sätt och vis lite tur att det var vi som skulle ha den nu, i och med att ganska mycket arbete redan var igång när jag började. Men det ska bli jättespännande dagar. Alltså, det är ett härligt program. med massa inspirerande talare, massa härliga gudstjänster, jättespännande miljö. Vi ska vara i Brunnsparken som alltså, är en här folkpark liksom.
Mm.
Med bra lokaler för det vi vill göra, men också väldigt härlig utemiljö. Så vi ser framför oss lite festivalkänsla också, att det ska bli härligt häng de här dagarna.
Bra miljö för hela familjen, viktigt. Helt enkelt.
Verkligen hela familjen. Och ett nyckelord har varit ordet tillsammans.
Mm.
Utifrån det som Paulus skriver i inledningen till Romarbrevet, och skriver han så här, att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro.
Mm.
Det är härligt. Det där just tillsammans, det är ett viktigt ord där. Och det är ett viktigt ord för oss som rörelse.
Mm.
För mitt Sverige som region. Vi liksom jobbar mycket med hur kan vi på regionen stötta föreningarna till mera samverkan och göra fler saker tillsammans. Och vi hoppas att de här dagarna i Örebro ska vara det. Vi ser att det sker massa spännande saker i vår region och ute i hela landet. Och vi tror att om de här spännande grejerna får komma samman några dagar, så tror vi att det kan hända stora saker faktiskt.
Mm.
Det ska bli jättespännande. Vi har nu varje kväll, 40 dagar inför, så är det digital bön som man kan gå med i. Om man går in på efs.nu/b så kan man ansluta där. Det är liksom ett öppet möte som alltid är igång.
Men ett digitalt bönemöte.
Ja, precis. Varje kväll mellan 8 och 9 så ber vi nu för årsmöteskonferensen.
Mm.
Utifrån lite olika teman och olika dagar. Så där kan man gärna gå in och vara med och be.
Du, vad skulle du vilja säga till de enskilda EFS-anslutna medlemmar som lyssnar på den här podden nu då? Varför ska man ta sig till Örebro? Varför är det viktigt att vara med på en årsmöteskonferens?
Ja, men det är... Dels är det ju väldigt roligt bara att komma tillsammans och träffa andra. Det kan vara väldigt uppmuntrande att få höra lite vad som händer i andra föreningar. Det kan vara lite utmanande på ett positivt sätt. Och så det blir också, jag tror att det kommer bli väldigt uppbyggande dagar på liksom. Och kanske är det också så att det som du har att dela med någon annan kommer vara uppmuntrande för den personen. Så det är också ett perspektiv att ha med. Det handlar inte bara om vad kan jag få om jag kommer dit, utan vad blir mitt bidrag till de här dagarna. För det är det vi hoppas, att alla ska komma dit och på olika sätt bidra
tillsammans. Ja, men det är viktigt. Det är ju alltid uppmuntrande att när man samlar en rörelse att säga att vi är många och möta människor som du kanske inte har mött på länge, möta nya kontakter.
Mm.
När det gäller programmet, är det något speciellt du vill lyfta upp? Det är alltid risk när man lyfter upp något framför något annat. Men om du berättar lite om programmet, talare, är det något speciellt du vill highlighta?
Ja, det måste jag måste plocka fram det här, så jag kan inte utan till. Nej, men det finns jättemånga, något som ska bli spännande tycker jag, alltså förutom gudstjänsterna är ju liksom ändå höjdpunkten tror jag.
Mm.
Jag ser framför mig att det kommer bli väldigt härliga gudstjänster också, där vi också ordet tillsammans blir viktigt. Vi ser framför oss att det ska bli gudstjänster som alla kan känna sig hemma i på olika sätt, både när det gäller olika åldrar, men också, vi hoppas också på att få med flera olika språkgrupper. Vi är ju en internationell rörelse också i Sverige, och särskilt mitt Sverige faktiskt. Så det vill vi att det ska få prägla gudstjänsterna under de här dagarna.
Mm.
Sen något som jag tycker ska bli spännande, det är på lördagen när vi har något som kallas för EFS Talks.
Just det, lite TED Talks va?
Ja, det blir lite sådär korta inspel utifrån teman. Och sen så kommer det bli ett gemensamt samtal utifrån det här. Det tror jag kommer bli...
Är det något speciellt ämne där som du skulle vilja lyfta fram som ni har planerat?
Ja, det är gå ut i alla länder och förkunna evangeliet för allt skapat. Det är ju från slutet på Markus evangeliet. Och det finns något utmanande där. Förkunna evangeliet för hela skapelsen. Vad betyder det egentligen?
Just det.
Mm.
Det ligger lite i tiden också.
Ja, det gör det ju.
Det är ju i och för sig. Gäller alla tider. Men spännande. Ja. EFS årskonferens i Örebro under hela Kristi Himmelfärs helgen och Brunnsparken heter platsen där samlingarna pågår dygnet runt nästan. Från tidig morgon till sen kväll.
Ja, i princip. Det blir härligt.
Du, vi ska byta...
Jag tänker också på Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn.
Mm.
Och jag tänker att förhoppningsvis blir de här dagarna också ett sånt tillfälle där man kan få fylla på av det levande vattnet liksom.
Verkligen. Du, på tal om att fylla på, vi ska byta spår Pontus här till slutet. Du och jag var ju på en resa som EFS ledningsgrupp gjorde till London och till vår vad ska vi kalla det för, kyrka, Church of England, som vi är i full kommunion med genom Borgå-avtalet. Det är ju väldigt mycket spännande som sker i Church of England som är väldigt relevant för en kontext där man arbetar i Svenska kyrkan. Och vi fick ju vara med om några späckade dagar där vi fick titta på olika initiativ som sker, som kan man säga påminner om EFS eller mycket av det som EFS skulle vilja göra. Berätta, vad tar du med dig för några impulser och vad har du för några höjdpunkter? Vi skulle kunna göra 60 minuter om bara detta, men om vi tar det på 6 minuter.
Ja, precis. Om vi ska ta det på 6 minuter så... Nej, men det var väldigt uppmuntrande och påfyllande som du sa. Helt klart. Fantastiska dagar verkligen. Det var spännande att se olika... Vi besökte ju lite olika sammanhang som jobbar på väldigt olika sätt. Och det tyckte jag var väldigt roligt, för då, det var inte, jag fick inte känslan av att nu måste vi göra exakt så här, utan det blev mer inspirerande till att se så här skulle man kunna göra eller så här skulle man kunna göra.
Exakt.
Så det var spännande. Jag tyckte det var väldigt spännande när vi var på The Gregory Center for Church Multiplication, och så fick vi höra där, vi blev påminda om att varje kyrka började ju en gång som en nyplantering. Och det där tycker jag det är viktigt att ha med sig, för det är lätt att vi bara tänker liksom etablerade kyrkor, färdiga församlingsgränser, pastoratsgränser, men allt det där har ju någon gång i tiden varit en nyplantering.
Varje kyrka har någon gång startats.
Ja, det är ju så faktiskt. Så det var spännande. Sen så tyckte jag att överlag något som var väldigt fint att se, det var att det fanns en otroligt stor ömsesidig respekt mellan olika fromhetstraditioner.
Mm.
Eller det var i alla fall bilden jag fick när vi var där. I de här olika liksom... det var ju entreprenörer vi träffade. Det var det ju verkligen. Det var människor som satsade, människor som ville göra nya saker. Men det fanns en otroligt stor kärlek till moderkyrkan, så att säga. En stor, väldigt stor lojalitet. Alla var väldigt måna om att ha en god relation med sin biskop till exempel. Och att inte liksom sticka iväg och göra sin egen grej. Utan ja, men en respekt för sitt sammanhang. Och det där tänker jag, vi har ju det som inom kyrklig rörelse, tänker jag. Det är liksom vårt DNA. Så det är inte något främmande för oss på något sätt. Men jag tyckte det var fint att se, och det på något sätt... det kan bekräfta oss lite grann att det vi gör är något gott. Det är svårt att jämföra. På ett sätt är det lätt att jämföra oss, för det finns mycket som vi har gemensamt. Samtidigt är det svårt att jämföra. Jag menar, nu var vi i London och bara där bor ju fler människor än i hela Sverige, tror jag. Och vi har... De har ju liksom 4 gånger så många stift som vi har. Så det är ju en helt annan skala det handlar om. Så det gör att det kanske är svårt att jämföra. Men jag tog det ändå som en slags bekräftelse på att det är något gott med inomkyrkliga rörelser som i sig kan vara smalare än kyrkan som helhet.
Precis.
Men det man gör välsignar kyrkan som helhet.
Jag tänker att genom att göra den relativt korta resan till London så kan du säga någonting som har många likheter med vår kontext, men det är som att se in i framtiden, att så här skulle det kunna se ut i framtiden. De ligger antagligen 20-30 år framför oss. De var med om en enorm förnyelse i kombination med en kristillstånd på 80-talet, och utifrån ska man säga 85 och framåt så började någonting utvecklas. Så jag tar också med mig vad jag hörde från Center for Church Multiplication i biskopshuset i London där de sitter. Att först var det liksom enskilda individer som lite så här passivt tog förnyelseinitiativ och sen blev det lite mer medvetet och nu är de inne i en fas där de arbetar strategiskt med detta med tydliga mål i nästan varje stift. Och just detta du säger med överlåtelsen till kyrkan, att här är det inte en motsats mellan tradition och förnyelse, institution och väckelserörelse, utan de går lite hand i hand. Det är väldigt vackert.
Det är det verkligen. Och sen hela tiden fokuset som ju såg lite olika ut i de sammanhang vi besökte, men det som ändå var tydligt att det fanns där hela tiden, att arbetet man gör är ett arbete som syftar åt att nå nya människor. Det handlar om att nå de här som inte har en levande relation med sin kyrka. Och det handlar liksom inte om att konkurrera med varandra eller på något sätt bygga tävlande gemenskaper. Tvärtom så handlar det om att betjäna varandra och stärka varandra. Jag tyckte det var jättespännande att höra om ett sammanhang som hade varit en ganska traditionell liksom högkyrklig församling där det startas en nyplantering, och då fortsätter man fira deras gudstjänst precis som de vill ha den, samtidigt som man börjar fira andra gudstjänster också som har ett annat uttryck. Och det som händer är inte att den ena gemenskapen tar över från den andra, utan att flera gemenskaper börjar växa. Och så hittar man gemensamma visioer utanför söndagsgudstjänst så att man inte behöver tävla om den och slåss om vem som liksom, vem får ha kyrkan den här tiden. Men man bygger församling tillsammans utan att nödvändigtvis fira gudstjänst tillsammans. Och det får jag säga, det utmanar mig personligen lite grann. För jag har då sett den gemensamma gudstjänsten som väldigt primär när det gäller att bygga församling. Men nu börjar jag fundera på att ja, det kanske kan se ut på andra sätt också.
Ja, nej, men den är verkligen både utmanande och inspirerande att se mångfalden av uttryck förenade i en och samma vision. Och hur man, var vi än kom, vi var ju som sagt och mötte olika aktörer och organisationer inom kyrkliga rörelser. Men hur alla talar väl om varandra. Ja, har ni varit hos dem? De är fantastiska, precis. De är underbara, de är goda vänner, vi kämpar för samma sak. Så det finns så mycket olika, på olika nivåer att lära och bli inspirerad av i de hållningarna. Jag tänker också att det var spännande för oss, det skulle vara kul att höra vad du tänker om det, att en biskop, biskop Graham Tomlin, som var biskop för Kensingtons stift i London, när en biskop tar ett initiativ som verkligen vi skulle kunna kalla för missionellt eller evangelistiskt, men på ett annorlunda sätt. Du kan väl berätta lite om det, Pontus?
Ja, precis. Nu kommer ju Center for Cultural Witness.
Precis.
Det så. Precis. Alltså, det som var spännande där, de jobbar ju då med att, och det här är ju någonting som jag tror kan vara lite provocerande för oss i Sverige. För hela deras utgångspunkt, det var att som kristen så betraktar jag världen på ett helt annat sätt än vad den som inte är kristen gör. Och det betyder att det är inte så att jag lever i en helt annan värld. Vi lever i samma värld. Men mitt sätt att se på världen, alltså min kristna tro, präglar hela mitt sätt att se på världen. Och det de vill försöka göra är att försöka liksom berätta om det här. Och försöka göra det på ett sätt som även den som inte delar en kristen tro kan förstå lite grann av. De har bland annat en webbplats som heter Seen and Unseen. Det kanske finns någon slags länk i beskrivningen till det här avsnittet sen. Till
det kan vi ana.
Härligt. Och målet med den sajten är att ge, som han sa, Christian perspectives on just about anything. Om man kan läsa om det i nyheterna, då ska man kunna läsa om det på den här sajten. Och det som finns på den här sajten ska vara liksom en slags kristen twist på det. Och jag tyckte det var väldigt härligt det där, för jag tror att det ligger någonting i det. Jag kan ibland tycka att det är lite roligt när vi har med saker som provocerar lite.
Jo, men jag tycker att det var så otroligt genomtänkt. Jag menar, biskop Graham Tomlin tillhör ju en av de främsta teologerna i Europa, om inte världen. Men att en biskop får möjligheten och sin ärkebiskop, alltså the Archbishop of Canterbury, uppmuntrar honom att som biskop ta det här initiativet och helt dedikera. Jag tänker på det du sa, seen and unseen. Vi bekänner ju den nissenska trosbekännelsen att han är skapare av allt vad synligt och osynligt är. Och där läker man med de här orden och säger att I vanlig media, i det offentliga samtalet, så tar vi upp det som är synligt. Det kan vara krig och konflikter, det kan vara epidemier, det kan vara kulturella uttryck, populärkulturella filmer. Det är vad som är sin. Och sen ger de då genom olika skribenter perspektivet utifrån ett kristet perspektiv på hur ser detta ut om vi också tittar utifrån perspektivet det osynliga. Det vill säga det som existerar men som inte är synligt. Alltså Guds perspektiv på saker och ting.
Just det.
Väldigt imponerad av de texterna de visade, och som sagt, alla kan ju gå in på seenandunseen.co.uk.
Superspännande. Och tanken med artiklarna är ju också att man ska kunna, alltså det ska inte vara en intern kristen sajt, utan det ska vara för den som undrar hur ser egentligen kristna på världen. Och jag tror det ligger mycket i det där. Alltså C.S. Lewis sa ju bland annat det, att jag tror på kristen tro ungefär som att jag tror på solen, inte för att jag ser den, utan för att jag tack vare den ser allt annat.
Exakt.
Och jag har ibland beskrivit det där med att jag tror att som kristen, det är lite grann som att liksom, men tänk dig att du tittar genom en kamera som är inställd på svartvitt. Och nu gillar jag svartvitt foto, så det är ju snyggt, va? Men om man helt plötsligt vrider på färgen så ser man ju hur världen egentligen ser ut. Och jag tror faktiskt att den kristna tron, den kristna världsbilden, hjälper oss att se världen mer som det verkligen är. Och det är ju det som de vill hjälpa människor att göra då, med det här. Det de gör, bland annat genom sajten Seen and Unseen. Och de hade också en podd som jag inte kommer ihåg vad den hette, som jag nog inte antecknade heller tyvärr.
Jag hette inte den också Seen and Unseen? Eller nej, den hette någonting annat. Ja, men sök på Graham Tomlin, du som lyssnar och är intresserad, och Center for Cultural Witness. Du Pontus, vi ska landa. Vad tar du med dig? Liksom, nu är du tillbaka mitt i Stockholm, i mitt Sverige, i din tjänst för EFS. Hur har detta besök i London påverkat dina tankar? Och finns det någonting du kan dela? Säga, men vi borde göra lite mer så här, eller det har givit liksom någon inspiration till att tänka si eller så.
Jag tror att det jag tar med mig är att det kan få vara spretigt. Alltså det vi gör, vi behöver inte ha en modell som funkar likadant på alla ställen. Och det ser jag när jag tittar ut över mitt Sverige, så ser jag att det är otroligt olika förutsättningar. Alltså vi har ju allt från stora föreningar i stora städer till små föreningar på landsbygden och allt däremellan. Och det är klart att det finns ju ingen modell som kan funka i alla de sammanhangen. Utan det behöver finnas en frihet och en flexibilitet i hur vi är missionsrörelse. Och så finns det några liksom principer som vi kan utgå från. Och en av de principerna som jag tar med mig, det är ju kärleken till sitt sammanhang. Vi är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Vi besökte missionsinitiativ i Engelska kyrkan. Det kan jag ta med mig. Och så tycker jag också något som var väldigt spännande var det vi fick med oss från King's Cross Church, som beskrev sig själva ett sammanhang som var a church safe enough for people to heal, men dangerous enough for people to grow.
Ja, väldigt bra uttryck.
Det där tycker jag var väldigt härligt också.
Och jag tänker att det kommer ju väldigt mycket uttryck just där, men någonting som jag tar med mig och som vi ständigt behöver påminnas om när vi bara jobbar med allt, det är Guds möjligheter. Det var ju vittnesbörd på varenda ställe om hur Gud faktiskt griper in och skapar möjligheter där det inte mänskligt sett finns möjligheter. En dimension som vi ibland... Ja, vi är så upptagna med det dagliga arbetet att vi nästan glömmer bort att vi tjänar en Gud som gör det omöjliga möjligt. Och där fick vi ju höra väldigt många uppmuntrande vittnesbörd av väldigt enkla människor som inte framstod som några troshjältar, utan gärna betonade sin egen svaghet och sitt eget tvivel. Men där Gud överraskar och Gud visar att han är med genom att gripa in och skapa möjligheter. Och det är en dimension som jag blir uppmuntrad att ta med mig. Att, jag försöker ju ofta lösa problem om man sitter vid sin dator och man sitter och liksom, man har möten. Men att också ta den här stunden och knäppa händerna och säga, Herre, kom in i den här situationen och låt din vilja ske. Visa din makt. Kom helig ande. Det blev en uppmuntran att vara frimodig på det området.
Verkligen, verkligen. Det är något vi ser också i de här bönesamlingarna vi har inför årsmöteskonferensen. Gud gör saker också där. Jag delade med en bekant nu häromdagen att något som jag tycker uppskattar väldigt mycket i mitt jobb just nu är när vi ibland avbryter ett möte för att be.
Ja.
Och sen så, för jag skrev det här i ett mejl, fast kanske egentligen så kanske det är så att vi ibland avbryter vår bön för att vi måste ha ett möte.
Mm.
Vi kanske ska tänka så istället.
Just det.
Bönen är det primära.
Mm. Det är ett bra ord att sluta på. Tack så mycket Pontus Adefjord, regional missionsledare i EFS Mitt Sverige. Vi är glada för dig Pontus. Tack för det du gör. Du som finns i Mitt Sverige, ta det här ordet till dig också och be för Pontus, be för hans tjänst, be för Mitt Sveriges uppdrag. EFS som en missionsrörelse mitt i Svenska kyrkan för att se samhällen, människor och samhällen förvandlade av Jesus. Tack ska du ha för att du lyssnade på Reformera-podden ytterligare en fredag och vi är tillbaka om en vecka. Tills dess, allt gott och Guds rika välsignelse.